Hei, og velkommen til Bonytts interiørprat. Her møter du meg, redaktør I Bonytt Chris Aatland, og produkt- og interiørdesigner Birgit Torkelsby. Vi besøker folk med boliger som vekker nysgjerrighet og forteller historien om dem som bor der. Noen jobber med interiør som yrke, andre gjør det ikke. Felles for dem at de elsker hjemmet sitt, og kan forklare hva det betyr, hvordan de har tenkt, og hvorfor deres valg og løsninger fungerer. I noen episoder dedikerer vi dessuten praten til spennende interiørtemaer. Følg med!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Birgit.
Ja,
hei. Vi inne fra Oslo Design Fair, som en messe.
Ja.
Tidligere heter Gave- og interiørmessen.
Ja. Mm-hmm. Innkjøpsmesse for alle som driver butikker, eller ja, ikke sant? Et eller annet form innen livsstilskonseptet. Ja. Kommer hit og kjøper inn. Så her det utstillere av møbler og tekstiler og pyntegjenstander og blomster og litt klær til det.
Ja, og så det en stor bit her også som inspirasjon og læring også, og det kommer da I form av et veldig fint sånn foredragsprogram. Mm. Og nå har vi hørt på Frida Rangstedt, og så har vi dratt henne med oss opp trappen og inn en dør I et lite rom, hvor vi får lov til å gjøre våre opptak her da.
Ja. Så det vi glad for. Og hei, Frida.
Hei.
Hei. Så hyggelig. Vi måtte benytte sjansen når du var I Norge, for du kom jo med tog fra Göteborg.
Ja, jeg bor jo I Sverige.
Ja, du bor I Sverige. Og jeg helt sikker på at det veldig mange nordmenn som allerede følger deg på Instagram, for der driver du trendenser. Ja. Men du driver også en blogg, kan du ikke det, med samme navn?
Ja, jag driver ju en blogg I huvudsak brukar jag säga, för det var det jag började med 2005. Sen var det faktiskt en norsk tjej som heter Nina som uppmuntrade mig att starta ett Instagramkonto. Nina som driver Stylissimo.
Ja. Ja, ja, ja.
Så det är tack vare henne det finns ett Instagramkonto också. Men bloggen har alltid varit min stora passion, för där finns det möjlighet att skriva mycket text. Det är det jag tycker är roligt. Och posta mer bilder. Men Instagram är ju lite alltså snabbrörligare. Ja. Det är andra kvaliteter.
Och så har jag ett intryck av faktiskt att det är flera stora bloggar I Sverige än I Norge.
Mm. Jag tror vi har en annan kultur av sociala medier. Vi var ju tidigt på, då fanns ju inte Instagram.
Nej.
Så då blev bloggarna det naturliga att vi började med.
Mm. Och så var ja, en liten addering med Instagram när det kom.
Precis.
Ja. Ja, ja, ja.
Men du var marknadsförare eller jobbat med...
Ja, alltså jag har ju inte utbildat mig till inredare utan studerade civilekonomprogrammet på universitetet I Sverige. Mm. Och då läser man ju med olika inriktning och jag valde marknadsföring för att jag ville jobba med reklam. Mm. Och var väldigt inredningsintresserad och ville skriva min uppsats på IKEA. Mm. Men insåg när jag skulle söka, man fick söka det som man sökte ett jobb. Mm. Jag hade ju ingenting I mitt CV som förklarade hur inredningsintresserad jag var.
Nej.
Och idag efter, ja, vad blir det nu, 17 år av skrivande varje dag tror jag folk förstår att jag är mer intresserad än de flesta.
Mm.
Men där och då hade jag ju ingenting som kunde styrka inredningsintresset. Så tänkte jag, men det finns ju en bloggar om mode, varför finns det ingen om inredning? Så jag startade den. Och var ju då en av de första som kom igång med det här. En ämnesblogg ska också sägas.
Mm.
Många skriver ju om sina liv och vad de gör och sådär också. Men jag har försökt fokusera på ämnet inredning.
Mm. Ja. Ja.
Och jag var ju ganska tidig med det.
Ja.
Så passade det till och med att vara anonym när jag började. Jag berättade inte mitt namn. För jag ville ju bara skriva om inredning.
Du var bara prendens.
Då hette den faktiskt något annat. Men det ska jag inte gå in på.
Men du drog runt med kamera och besökte mässor. Och...
Ja, jag tänkte jag måste lära mig hur det funkar. Ja. Vad säljer, när säljer saker, vad tänker inköparna på, vad finns det för kommersiella fönster pratar man om. När på året säljs mest sängar? När säljer man, som för då IKEA och deras kampanjer är väldigt inriktade på att vara konsumentnära. Ja. När är folk sugna på nya kök? När behöver man, börjar man planera saker?
Så det var jag utbildning. Men varför var du upptatt av det i förhåll till bloggen din? Hur,
förlåt?
Varför var du upptatt av akkurat det? Som jag, tänkte du då att det var viktigt för dig att skriva om sovrum, för exempel i en period hvor man säljer mye sänger?
Precis, jeg tenkte at precis som företag gör kampanjer mot privatpersoner så behöver ju också journalister eller bloggare vara där då. Alltså om du nu ska planera ditt, om det är så att många köper säng under en viss period av året, då är det ju bra om man också skriver om det samtidigt.
Mm.
Så jag såg det som en liten, ja men en utbildning vid sidan av det andra jag lärde mig i skolan.
Mm.
Och skrev lite då varje dag och sen så skulle jag, fick jag skriva uppsats för IKEA. Så jag fick åka till Shanghai och undersöka hur de gjorde med sin reklam i Kina.
Mm.
I Sverige hade vi ju katalog, eller i hela världen, IKEA-katalogen som sin
eller
huvud.
Eller Bibeln.
Ja, sin Bibel. Och jag är själv uppvuxen med att man bankade runt brevlådan när katalogen skulle komma.
Och läste den gången.
Ja, det var ju det var en bibel, verkligen. Och lika mycket inspiration som det var konsumtion. Det var ju inspirationsbilder, man lärde sig saker om inredning. Men så fick jag höra att i Kina så hade man inte samma postsystem. Så det gick inte att göra det på samma sätt. Folk som de skulle nå ut till, de var svåra att nå via det postala systemet.
Mm.
Men då började ju internet komma och man hade så här mobiltelefoner och de testade digital kommunikation i Kina. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Så jag åkte dit. Och samma dag som jag satte mig på planet så tänkte jag, nu berättar jag vad jag heter. Nu kör jag bara.
Ja.
Så då avslöjade jag mitt namn och typ när jag landade i Kina så hade jag fått ett mejl från ett företag i Göteborg som sa att vi söker en marknadskoordinator. Vi behöver någon som kan fota, som kan skriva, som är intresserad av inredning. Kan vi få ta en middag med dig i Shanghai? Ja, men visst.
Ja.
För då var de på fabriksbesök i Kina samtidigt som jag var där och pluggade. Så jag släppte mina drömmar om att jobba på IKEA. Det var också väldigt, det är ett fantastiskt företag, men det är väldigt stort. Och när man är nyexaminerad så kan man ju lätt försvinna i det här, att man är en av väldigt många. Men det här företaget i Göteborg var fantastiskt och vdn var jättebra. Och, så jag tackade ja och de drog ner mig då. Så jag flyttade från Umeå i norra Sverige till södra Sverige och där har jag blivit kvar nu sedan dess.
Men det vill säga att du, då du studerade så var du allerede i gang med bloggingen. Och det fortsatte du med, selv om du da jobbet som markedskoordinator hos denne,
dette företaget. Jag fick inte fortsätta med min privata blogg. De ville att jag skulle börja blogga för företaget. Mm. För att det blev ju svårt för dem att ha en anställd som jobbade med andra saker. För jag fick också väldigt mycket insyn i alla, ja men det vet ju ni som journalister, pressreleaser, flera månader innan det kommer ut saker får man veta grejer. Det passar ju inte då att man jobbar för ett bolag. Så då pausade jag min blogg och startade en ny företagsblogg under den här perioden.
Men du fick ju utlopp för
det jag fick skriva där också. Ja, precis. Så då fick jag ju testa en lite annan vinkel och jag var med och ställde ut på mässor. Så jag har ju varit på sån här typ som Oslo Design Fair fast som utställare.
Mm.
Och fick ju uppleva hur det är att bygga monter och jobba med försäljning och sådär. Men så var det en kille som satt i styrelsen för det här bolaget, han sa att du borde jobba med reklam, du ska inte jobba på ett företag. Sök dig till reklambranschen. Så då gjorde jag det, testade och fick jobba med IKEA som kund på Forsman Bodenfors. Ja. Landade där efter, till slut efter att ha sökt jobb. Och det var ju också fantastiskt, för då knöts cirka, alltså allting gick ihop då med att jag hade bakgrunden som bloggare, jag hade jobbat inom på ett företag på en marknadsavdelning och sen fick jag sitta på reklambyrån och hjälpte då IKEA när de lanserade sin första katalog i iPad-format. Mm. Då var jag med den projektgruppen. Sen gjorde vi massa tv-reklam och andra reklamkampanjer också, men det var ett av de stora som jag jobbade med. Och också IKEAs blogg som de lanserade, Livet hemma.
Mm.
Och det här tuffade på, det gick jättebra. Det var väldigt roligt att vara tjej, alltså kul för mig som kvinna att ha någonting att säga till om i de här rummen. För jag har haft en blogg, jag vet hur det är.
Mm.
Jag fick möjlighet att vara väldigt delaktig i kampanjerna. Men bloggen som jag hade då startat upp igen, den här privata, den började gå bättre och bättre. Och jag fick reklamförfrågningar Och så insåg jag att nu är jag där igen, att jag står på två jobb.
Ja, det blir en konflikt.
Ja, det blir en konflikt. Mm. Så jag var tvungen att gå till en jobbcoach ett helt år för att peppa mig och se upp mig. Det här Forsman var verkligen, det var ju mitt drömjobb. Jag hade ju verkligen, ända sedan jag utbildade mig, drömt om att få jobba på den här reklambyrån. Det är en av de bästa i Sverige. Mm. Så det var jättesvårt att göra slut med någon som man tyckte om. Mm. Men så kände jag att reklam kan jag ju faktiskt göra sen. Men det här kanske är enda gången jag får chansen att jobba heltid med min person. Så det här var 2011. Sa jag upp mig, startade aktiebolag och bloggen blev ett företag.
Ja.
Och sen dess så gör jag det på heltid.
Ja. Men Frida, jag husker att en period så var det också ett digitalt magasin.
Ja.
Mm. Hvordan gick det med det?
Men jag startade ett iPad-magasin.
Mm.
Jag kom ifrån att jag hade gjort en katalog, papperskatalog i iPad-format. Så tänkte jag, men varför kan man inte göra en tidning på iPaden? Men det var för tidigt.
Ja.
Mm. Det här var 2012, ett år efter att jag hade sagt upp mig. Och jag fick jättebra kontakt med Bonnier som då satsade på magasin. Bland annat Style By som Elin Kling som driver Totem idag hade. Mm. Och sen efter att den var sjösatt så satte de Tendenser som iPad-magasin. Och det gjorde jag under ett år. Men jag gjorde 90 vertikaler, alltså det är nästan som en hel inredningstidning. 90 sidor själv, utan redaktion, varje månad.
Oj, ja. Visst, du vet hur de kommer.
Men kom det ut då 12
nummer per år?
Nummer,
ja.
Okay.
Och det blev ju utsett till årets App of the Year i USA. Så jag hade väldigt många amerikanska läsare.
Mm.
Och det var också då Nina Stylism sa, du måste ha ett Instagramkonto, du är amerikansk. Du måste prova den här nya appen. Och jag hade ju väldigt många alltså, engelsktalande följare. Så därför så är mitt Instagramkonto i huvudsak på engelska.
Mm. Men var magasinet det eller var det på engelska? Ja,
det var på engelska.
Icke svenska det inte,
nej, det var bara engelska.
Okay.
Men, och det var jättekul att testa. Jag hade gärna gjort om det idag igen. Men då kände jag att jag skulle få barn och jag skulle vara föräldraledig. Och jag klarade inte av att hålla
det. Blev för mer,
ja, det gick.
Och du hade rätt i att det var säkert lite prematurt också.
Ja.
Idag hade det nog gått ganska mycket bättre.
Ja.
Ja, jag tror ju att vi är mer mogna för det. För att nu har det gått 10 år. Mm. Det har ju hänt mycket med hur vi kommunicerar och att vi använder mobilen. Då hade vi inte så stora mobiler. Idag skulle man kunna ha en iPhone-tidning.
Typ. Ja, ja.
Hade kunnat funka.
Ja. Mm.
Men så det var det, den historien. Det testade vi och det flög. Men det blev för mycket jobb. Mm. Så att jag kände att jag får prioritera. Och då gick jag tillbaka till bloggen igen. Så bloggen har alltid funnits där.
Ja.
Mm.
Och nu med algoritmen på Instagram som ändras hela tiden.
Ja.
Så känns det som att där springer jag över. Vad vill ni att jag ska göra idag? Okej, då filmar jag. Nej, vill ni att jag ska göra reels?
Ja.
Men bloggen, den styr man själv.
Ja.
Så det känns väldigt skönt att ha den.
Det är ditt rum.
Ja.
Mm.
Men hvis du skulle laga ett magasin idag, hade du lagat det på samma måte va? Vad tänker du om innehållet i förhållande till det?
Jag har ju utvecklats mycket sedan jag skrev iPad-tidningen och lärt mig mer om inredning. Det är väl det jag skulle vilja fokusera på idag. Då var det mer hemma hos reportage och kanske fokus på trender, vad som är inne och ute, vad kommer och vad på gång. Men idag skulle jag hellre vilja skapa en ny trend. Skulle Tendenser stå för det? Någonting nytt, ett nytt sätt att se på hemmet.
Ja.
Istället för att vara den som bevakar trender som kommer och går. Så jag försöker skruva om innehållet på min blogg till att ha mer kunskapshöjande inlägg.
Mm.
Det är fortfarande inspirerande, hoppas jag. Men det är inte på samma vis. Att man...
Du ska sitta igen med någon. Du ska sitta igen efter att du har läst det. Så sitter du igen med en kunskap.
Ja, men
du har
lärt
något nytt som du kan ta med dig i din egen inredning. Eller det du håller på att skapa hemma hos dig själv.
Där är du inne på något väldigt viktigt. För ibland kan jag uppleva att man skapar mer frustration än inspiration.
Ja.
Som bevakande journalist.
Att det blir för vanskligt.
Ja, men det är så mycket som man inte har råd med. Det är så mycket som kanske... Gör dig uppmärksam på saker du inte har. Alltså, du får väldigt mycket begär idag av att läsa magasin. Inte helt då förstås. men sociala medier också. Du scrollar igenom så här, vad fint den har. Så snyggt. Och det där vill jag också ha. Så där vill jag också äta till middag. Det är att vi bara adderar mer och mer till. Så då tänker jag
att... Man kommer till kort då, exakt.
Ja. Och jag tänker att om jag pratar om inredning på ett annat sätt, att istället för att berätta vad de saknar, pratar om vad de kan göra med det de redan har. Mm. Kanske möblera om, placera på ett annat sätt, hänga upp belysningar annorlunda. Då hoppas jag att man lämnar med känslan att där kan jag göra det på en gång.
Absolut. Ja.
Jag behöver inte springa ut och konsumera en massa först, utan kanske det kan börja nu.
Ja. Vet du vad? Att, ja, vi har laget, tror jag, cirka 80 podcastepisoder totalt.
Oj.
Og av de episoderna som är mest populära och fremdeles blir lyttet mest till, det är det som heter Stuen.
Mhm.
Ikke sant? Allrommet.
Hva
gjør man med det? Hvordan får du det til med det du har? Men hvordan møblerer du? Ikke sant? Hvordan setter du møbler I forhold til hverandre? Hva kan du bruke rommet til?
Mm.
Og det jo nettopp det.
Men det jo det du har gjort en skikkelig research på. For jeg, og jeg tror, som sagt, så har jeg fulgt deg på Instagram mange år. Jeg tror kanskje jeg også har hørt deg I noen svenske podcaster.
Mm.
Og så hørte jeg at du skulle gi ut bok.
Mhm.
Og så hørte jeg også at men den skulle ikke inneholde noen foto.
Mm.
og da blir man jo nysgjerrig.
ja.
Ja, og den boken kom jo først på svensk, og finnes også nå på norsk. Mm. Du må forklare konseptet og hvordan...
Hvorfor starte?
Ja, men jeg tenkte så at det finns. Jeg har fått mange forfrågninger om å gjøre bok, og tycker många säger men du fotar ju så mycket kan vi inte göra ta dina bilder och göra en bok av det? Mm. Men det finns ju redan så många fina coffee table books det behövs inte en till med mina bilder det tillför ju ingenting tänkte jag och sen tar det ju ganska lång tid det hinner ju nästan bli daterat innan den är tryckt men ju mer jag läste på om inredning och just det här med kunskapsfrågan desto mer insåg jag att det saknas en typ av bok som förklarar det som inredare bara gör har för självklart I sig. Min mamma jobbade med inredning och hon jobbade med dekoration och hon är sån typexempel. Hon visste exakt vart det skulle stå.
Mm.
Hon ställde det direkt där ska det vara och så gjorde hon ett stilleben så var det klart. Mm. Jag förstod inte hon. Men hur gör du?
Vad tänker du?
Kan du förklara? Så, ja, men jag tänker lite trianglar och så började hon liksom lite bena I det där.
Mm.
Men det måste finnas, det här vill jag ta tag I. Det, jag vill också förstå. För som kreativ person så kan man ju få till det ibland. Alltså, men det, jag vill ha någon slags, finns det inget recept? Så, akademiker, men finns det ingen förklaring?
Ja.
Alltså finns det ingen kokbok? Ja, men det finns ju kokböcker för mat. Och det finns de som är duktiga på att laga mat på känsla.
Mm.
Men I inredning finns det bara de som är duktiga på att laga inredning med känsla. Men ingen kokbok.
Mm.
Så tänkte jag, men det här vill jag testa. Så det bestämde mig för att den skulle inte innehålla foton. Den skulle innehålla teckningar, alltså illustrationer. För att jag ville att läsaren ska se sitt eget hem framför sig. För det är så lätt när man öppnar en bok eller får se en bild att jag fastnar I den och vill göra likadant.
Ja.
Och
men jag har inte det stora vinduet, fönstret, takhöjden. Ja.
Precis.
Ja.
Så då tänkte jag, men om man utgår från att det är texten som bär och det är illustrationer så hoppas jag att man börjar få inre, som när man läser en saga får man ju en inre bild av saker och ting. Och så skulle jag försöka sälja in det här till ett förlag. Det var inte jättelätt. du ville skriva om inredning. Hur ska det gå till? Inga foton. Inte ens ett litet foto. Ska den vara svartvit? Ja, men, hur har du tänkt? men det var ett litet förlag I Malmö. Och Mikael då, Tegnér som drev det här. Han trodde på idén.
Mm.
Och sa... Det här låter superbra. Vi kör.
Ja.
Så han kom på möte och så gick vi igenom, fick jag presentera idén och förslaget. Och så när jag tittade upp efter att jag hade berättat allting så kände jag bara, jag kan inte våga titta. Så här, hur reagerar han? Han var helt exalterad. Det här är jättebra. Det här är briljant. Vi kör. Och så skrev jag. Det tog ganska lång tid att skriva för det var ju mycket research och mycket så här, försöka dra ut från formgivarna och inredarna hur de tänkte. Att försöka verbalisera sätta ord på det här som de bara gör.
Mm. Och mål.
Ja, men precis. Ja. Och sen måtten.
Mm.
Det finns ju otroligt mycket statlig forskning I Sverige på hur kroppen alltså hur olika kroppar ser ut, vad vi har för normalfördelningsmått och hur man...
Så rätt och slett anatomi.
Ja, antropometri kan man kalla det på svenska. Alltså hur man kroppen, läran om kroppens mått och hur vi I olika situationer och behöver olika saker. Och vi har ju mycket inom arkitekturen. Där finns det ju handböcker.
Mm.
Men det fanns ingen inom inredning. Så jag försökte samla ihop de här måtten. Sålla de som var relevanta och fortfarande aktuella. För många av dem mättes på 50-talet. Ja. Så det har ju hänt mycket där. Och så gjorde jag väl så enkel översikt. Rum för rum. Vad behöver man tänka på? Vardagsrummet, I sovrummet, I köket. Och så släpptes den här boken 2019 I Sverige. Och ganska snart hörde Norge av sig och ville översätta den. Och sen så hörde England av sig och sen var det USA. Och nu är vi snart uppe i 30 länder som den har översatts till. Och den har sålt flera hundratusen exemplar. Det är helt otroligt.
Så vi trängt en kokbok på hemma.
Ja, men det känns så kul att den verkligen har fått ett liv och att många har haft glädje av den. Sen innehåller den ju inte alla svar, men den tror jag hoppas få oss att tänka lite till och annorlunda.
Den avmystificerar och så gör den det möjligt för flera att faktiskt få till saker och ting.
Demokratisering.
Ja, det är en demokratisering faktiskt.
Ja, men jag tänker att många tror att antingen kan man inredning eller också kan man det inte. Mm. Men det här kanske ger folk en chans att öva upp sin kunskap. Att det går att träna och bli bättre.
Det är inte bara magefølelse.
Nej.
Nej, och så är det, jag har ju då, som jag sa det för vi startat, jag har den både på svensk och norsk, för jag måtte köpa den på svensk med en gång. Den har jag på hytta, och så plötsligt så den låg på norsk i bokhandel. Så
nu har du den där överallt.
Ja, en, ikke sant? Men, och det är ju sådana ting, för en ting är ju att lage pen stileben och de mer sånt känslotingene, hvor mange putter i soffan och allt det där. Men det är ju också sån, alla har väl kanske sittet på en middag, man sitter runt ett spisebord och så ska man dra till sig stolen när man sätter sig och så följer teppekanten med för det golvteppet under är för lite. Och det är ju såna ting också, ikvant det är det där helt konkreta. Det må ju vara plats till att dra stolen ut.
Tommelfingerregeln.
Ikke sant? Och där är det också då fortsatt teppe och så att du kan dra med den stolen in utan att få en sån krull på teppet. Så det är ju ja, det är ju verkligen de där tingen som man man förälskar sig I ett golvtäppe och så checkar man inte dessa målen eller måtten på är det passar det till möblemanget eller
rom. Nu kommer det en bok till.
Mm.
Ja, för när jag hade skrivit den här då så tänkte jag nu har jag skrivit allt jag kan om inredning. Och sen så började det blir komma intervjuer och de här 30 länderna då som boken skulle ges ut, då var det ju alltid någon tidning som ville veta eller prata med mig. Och nästan alla frågor om skandinavisk design. Ja, men hur kan det komma sig att ni I Skandinavien eller Norden har en så egen stil? Varför är det så ljust? Varför är det så rent? Varför är det så funktionellt? Hur kommer det sig? Och då svarade jag så automatiskt, sånt som jag hade hört andra säga. Ja, men vi är nära till naturen. Vi har mycket trä. Vi har ett demokratiskt land. Vi har bra boendestandard. Så vi har, kan komma till nästa nivå och tänka mer på hur det ser ut, för att vi har det så bra I grunden. Mm. Men så börjar jag känna att nu pratar jag bara så här, jag har ingen aning om vad jag säger någonting. Vad menar jag egentligen? Varför har vi en bra standard? Mm. Hur kommer det sig? Och så var det någon utländsk tidning som ville ha mer konkreta exempel.
Mm.
Och då insåg jag att jag hade inga.
Nej. Så
jag var tvungen att gå tillbaka.
Kom tillbaka någon
gång. Ja, jag var tvungen att göra lite research.
Det där om tår och en bok.
Exakt. Jag ska återkoppla till henne sen och säga tack för idén. Men då insåg jag att det fanns jättemycket att läsa om det här. Och det fanns ju en massa spännande pusselbitar att lägga ihop. Så jag började samla på mig årtal och lägga ihop det här, den här tidslinjen som jag började se framför mig. Och det är ju väldigt många politiska reformer och statlig inblandning som har gjort att vi har det så pass bra I Sverige som jag kommer från. Jag kan inte någonting om alla länders historia, men vi hade ju I början på 1900-talet så hade Sverige den sämsta boendestandarden I hela Europa. Det är svårt att tänka sig
det
när man ser hur det ser ut nu.
Mm. Den industrinationen, det blev etter hvert, med välstånd.
Men det kommer sig av att vi hade fått en väldigt stor befolkningsökning där I sekelskiftet. Och vi hade ju fått bättre vacciner, vi hade fått bättre mat, vi hade lite bättre. Så att befolkningen fördubblades. Och då plötsligt hade vi inte längre mat till alla. Vi hade också dåliga år med dåliga skördar och missväxt. Så folk började emigrera. Och det var den arbetsföra befolkningen som flyttade sig till USA. Som tog båten över och hoppades på ett bättre liv.
Mm.
Och kvar I Sverige blev ju då inte männen som skulle jobba utan kvinnorna, barnen och pensionärerna. Så att det här var man tvungen att ta tag I. Och för att göra en snabbspolning av många, många år så bestämde man sig för att göra en emigrationsutredning. Varför flyttar alla? Och då kom man fram till att de var missnöjda. Befolkningen var missnöjda med att de inte hade något att säga till om. De hade jättedåliga bostäder. De hade en smutsig vardag och dålig hygien. Och de hade inget arbete. Och vi fick inte rösta. På den här tiden hade vi inte rösträtt.
Mm.
Jag sitter här. I Sverige har vi ju val snart.
Ja.
Och jag som kvinna ska ju självklart gå och rösta. Men det var inte självklart då.
Mm.
Man fick inte se, alltså, man kunde inte ens starta en fabrik eller bedriva hantverk om man inte tillhörde rätt.
Nej, för då var med i klasser.
Ja. Mm. Och då bestämde man sig för att göra en insats kring det här. Och rätten till en god bostad, folkhemmet, blev en väldigt viktig fråga för Socialdemokraterna. Som då hade makten. Och man gjorde bovaneundersökningar. Man tog reda på hur det såg ut. Och sen så satte man in åtgärder för att förbättra. Och det handlade ju om att standardisera, effektivisera och skapa ergonomiska kök till exempel för kvinnorna som jobbade 8 timmar om dagen i köket.
Mm.
Att skapa plats för det vi faktiskt hade i våra hem. Man mätte tallrikar, glas, alltså skåpen skulle ha rätt innemått.
Ja.
Så man gjorde utredning om kök, om sängar, om skåp. Och sen så började man påverka hur bostäderna utformades. Så man gav inga lån till dem som skulle låna pengar för att bygga bostad om de inte följde de här kriterierna. Och det drog ju med hela samhället blev ju påverkat av det här på ett positivt sätt. Och sen började man också, men man ökade ju takten i byggprocessen. Så man, miljonprogrammet i Sverige pratade vi mycket om. Det var att under 10 år byggde vi 1 miljon bostäder. Och man effektiviserade hela den processen. Man skapade statlig möbeltestning.
Mm.
Alltså man testade möbler. Det var som jag pratade om på föreläsningen idag. Att idag kan du ta, men har du 5 bra år som formgivare så kan du sätta dig på kartan och bli en person som folk kommer ihåg.
Mm.
Men i Sverige har vi en man som heter Erik Berglund som tyvärr inte är kvar längre. Han gick bort innan jag började jobba med det här. Men han ägnade 5 decennier åt att forska på möblernas funktion, på de här måtten. Och tillsammans med kvinnor också givetvis, Britta Åkerman är ett annat exempel, så jobbade man upp en standard som möbelformgivare än idag använder i sina utbildningar. Och ändå är det så få som känner till honom.
Mm.
Alltså, vi kan våra designklassiker, men vi kan inte han som hjälpte oss att få dem.
Nej.
Så att, då kände jag att det här måste jag skriva en bok om. Jag måste ju förklara all den kunskap han och hans kollegor som jobbade med Möbelinstitutet samlade ihop.
Mm.
Det måste ju få ny kraft.
Mm.
Och det handlar inte om att det är mina idéer eller att det är jag som har kommit på dem. Jag vill bara så här, visa att de finns och hjälpa till att sprida dem igen. Och göra det utifrån att vi har glädje. Det handlar inte om att det ska vara ett elitistiskt ideal att saker ska se ut på ett visst sätt. Utan det handlar om att om möbler formas utifrån de här principerna så kan fler använda dem.
Mm.
Så den boken kommer gå till tryck om en vecka.
Ja, spännande.
Ja, och kommer ut i Sverige i oktober.
Den ska vi också få tag i då.
Ja.
Men du sa nämligen något på i ditt föredrag, för du snackat om att man efterhvert kanske har glömt detta med målen och hur en ideell stol bör se ut.
Mm.
Och så har man blivit väldigt mycket mer upptatt av estetiken.
Mm.
Och det tänker jag också handlar om att man efterhvert tar det som en självfølge att en stol är utformad på riktig måte. Men då går det under radarn att man efterhvert inte gör det, man producerar något som ser fint ut, men som inte är något gott att sitta i, för exempel.
Mm.
Och du sa något om att jag tror inte vi kan fortsätta hålla på med det.
Nej, men, nej, verkligen inte. För det som hände var ju på 80-talet så hade vi en rörelse i Sverige där man började se möbler som konst. Så från att det hade varit kunskapsbaserad produktdesign så gick det till att vara konstnärliga uttryck. Och sen så kom vi in på 2000-talet och då blev det som att möblerna blev vår identitet och vi har roat oss mycket med att köpa möbler som är modet. Man vill visa vad man står för eller vilken grupp man tillhör. Men sett till att vi har ont om resurser. Han som höll föredrag före mig berättade att vi har World Overshoot Day i april. Då använder vi jordens resurser. De är slut för det året.
Ja.
Så vi förbrukar mer än vad vi har råd med. Då kan vi inte unna oss att gå på så mycket lust och begär, utan vi behöver backa tillbaka och fundera på vilka behov har jag.
Mm.
Och kanske köpa färre möbler, men bättre kvalitet. Och då är vi tillbaka till det. Vad är då bra kvalitet?
Mm.
Det är ju givetvis att den ska vara vacker. Men en möbelformgivares främsta uppgift är inte bara att skapa vackert. Det är att skapa möbler som har en god funktion och en god form.
Mm.
Det är inte ett motsatsförhållande.
Nej.
Möbler som bara har en god form, det är konst.
Mm. Yeah.
Och idag så ägnar vi oss väldigt mycket åt att konsumera konst. Så att vi behöver nog fundera lite grann på vad det är vi köper. Och säger som sagt inte att konst är fel, men det kanske inte är konst vi ska ha runt matbordet som du nämnde. Mm. Det kanske inte är konst vi ska sitta på när vi kollar på tv. Vi behöver också ha funktionsspektrum med oss.
Man kan ha en skulptur som kan se ut som en stol.
Ja.
Men man kan inte bruka den eller sitta på den. Då må man ha något som är gott att sitta på. Då.
Ja, men det finns ju olika typer av sittande, tänker jag. Man kan ha en skulptur som en stol i sovrummet som man lägger kläder på. Eller man kan ha den i hallen för att den är vacker att se när man kommer hem. Men den kan inte vara en matplatsstol.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men Frida, vad slags stolar har du hemma hos dig själv?
Jag har väldigt många olika, ska jag säga.
Hvordan bor du då, för att vinna med det?
Vi bor i ett radhus inspirerat av funktionalismen som också låg till grund för hela idealet. Lite roligt. Men det är ett litet hus på ungefär 100 kvadrat. Väldigt smart planerat. Ligger i utkanten av Göteborg då, i Kungsbacka. Där jag bor tillsammans med min man och mina två pojkar. Eller våra två pojkar ska jag säga. och jag kommer ju från Norrland. Där är det mörkt väldigt stora delar av året. Så jag uppskattar ju funktionalismens ideal med stora fönster, mycket ljusinsläpp, ljusa väggar, ljusa interiörer. Och jag gillar trä, för att jag tycker om att känna på trä. Så för mig är det visuella viktigt, men också det taktila. Hur känns det mot kroppen? Så jag har Wegeners Y-stol. Jag köpte tidigt för att jag tycker de är så vackra stolmässigt. Men sen har vi också kompletterat med stolar, jag och min man, sen när vi gifte oss och blev tillsammans. Så vi har också Norrgavels stolar. Som är väldigt bra.
Och hur ser det ut annars?
Hur det ser ut annars?
Ja, men har du inredit hemmet ditt? Ja, men det, har du bott där länge?
Vi har bott där sedan min son föddes, så det är ju då 9 år. Men det är väldigt ljust. Det är mycket så här skandinaviska designklassiker som jag har samlat på mig och sparat till. Och så här. När bloggen fyllde 10 år så köpte jag min drömfåtölj.
Ja, som vad var det?
Wegeners Flagline Chair. Ja. Så den hade jag som amningsfåtölj. Och så nu läser vi ofta böcker med barnen. Så jättemysigt att ligga i och så här umgås. Man kan nog sitta många i den också. Och han, Wegener, inspirerades ju. Han satt på stranden. Funderade på vad var den mest bekväma sittpositionen när han grävde ner sig i sandet. Och utifrån det så gjorde han den här fåtöljen.
Ja.
Så det är också lite roligt. Ja. Och den historien så blev den extra betydelsefull. Men sen är det väldigt mycket skandinavisk design från olika företag som jobbar med naturmaterial och som tål att, som blir lika fin, alltså som åldras som ett årgångsvin som blir finare med tiden.
Ja.
Det uppskattar jag.
Men måste du göra mycket med bolin? Eller har den haft många ägare?
Nej, den hade en ägare innan. Och jag vill ju sätta min prägel på den. För det här huset ligger väldigt bra strategiskt nära skola och dagis och sådär. Men det var ganska tråkiga grundval i inredningen. Så vi bytte till ett massivt trägolv. Enstavsparkett i ek. Som är jätteskönt att gå på barfota. Viktigt. Och sen installerade vi satte kalksten i hallen. För jag tycker det är väldigt vackert material. Och sen installerade vi en öppen spis. Det var viktigt. Så det var några av de tre första sakerna vi gjorde. Och sen med tiden så slets köket. Så det var väldigt, det hängde lite halvsnett och sådär. Det var dålig kvalitet. Så det har vi också bytt ut.
Ja. Men vad har du idag?
Det är ett vitt kök. Jag är fullt medveten om att det är väldigt trendigt med olika kulörer och så här färger. Men jag mår bäst av det här ljuset.
Så det är då lyser väggar och så.
Ja, jag har en liten pigmentering mot grönt faktiskt i köket. Men annars är det ganska mycket vita väggar.
det tar jo vare på lyset da, som kommer inn gjennom de store vinduene.
Precis.
Det stopper ikke lyset.
Min man klager på at man måste ha solglasögon i köket. Så jag kanske behöver när jag jobbar på. Ja, men det är väldigt ljus. Men
ja, men du har många år att ta igen för all
precis ljusterapi.
Ja, men vad är det viktigaste för det här med hemmet ditt? Är du mycket hemma?
Ja, men vi umgås mycket hemma och vi är väldigt mycket med vår familj. I jobbet så får man ju så mycket intryck och vi reser och jag och men nu är jag i Oslo förra veckan, i Stockholm en hel vecka. Så för mig är hemmet så här, en lugn plats där jag kan så här, sänka axlarna och känna mig trygg. Jag känner, det är det viktigaste, att känna mig trygg hemma. Och då kan ju det vara så olika för olika människor vad det symboliserar. Men för mig är det till exempel att jag har med mig så här, arvegods från min mamma finns inte kvar längre, men jag har henne med mig i små detaljer. Ja. Och det är svårt att förklara kanske att ja, men varför har du den där skulpturen till exempel, porslinsfiguren? Ja, men det är för att det är mamma och mormor för mig. Ja. Så att det finns sådana saker som man kan, ja, men som triggar känslor som man själv mår bra utav.
Mm.
Och det är svårt för mig att berätta vad du ska ha eller vad du vill ha. Men
ett rant objekt eller ett möbel som ja, ger lite av den tryggheten som
är så. Ja,
och historien.
Historien, precis. Mm. Jag köpte ju den här fåtöljen. Hade ju sparat ihop till den. Det var inget kreditavbetalning. Så jag hade ju gnetat ihop till den. Och då betyder det väldigt mycket för mig. Att så här, det här är en symbol för alla år jag har kämpat med bloggen. Och allt roligt jag har varit med om. Så att man fyller ju sakerna med värden också. Mm.
Ja.
Och det tycker jag... Idag när saker går så fort, vi hinner liksom inte fästa oss vid det vi köper. Det går så fort att få inspiration och så lätt att konsumera.
Ja.
Så att ibland så hinner liksom inte anden eller känslorna med.
Mm.
Så det där vill jag uppmuntra. Jag brukar ha en 3-månadersregel att om jag får lust att köpa något så måste jag vänta 3 månader. Ja. Och se om jag fortfarande
vill ha en bra regel. Mm.
Ja. Och det är ganska ofta det inte känns lika kul. Nej, men det var roligt då. Eller man kände för den. Sen har man ändrat sig.
Men det är ju sant och man blir ju väldigt utsatt för det också när man jobbar som vi gör då med interiör och detta och spegla och fortälla vad det är som är på gång, ikk sant? Det är lite sån apropå ditt trendmagasin från tidigare.
Mm.
Men att man plötsligt får väldigt dilla på något som liksom är akkurat då och så går det någon uker och så var det helt ointressant.
Ja, så är det kanske inte det som snackar till dig. Ja, men det är en, ikke sant? Det finns i tiden och många säkert
absolut
många, men inte för mig.
Ja.
Men det är en modning och så tänker jag och inte driva hänga sig upp i de där lite mer sån
døgnfluene,
men att man efter vart blir mer och mer glad i designklassiker och kanske också liksom brukte mid-century, både nytt och gammalt. Jag tänker det också finns ju otroligt mycket som produceras idag som är baserat på de gamla klassikerna.
Mm.
Men du kommer från Norrland och visst du tänker på din barndom och uppväxt, känner du att liksom där nu är det vad omgav du då? Vad växte du upp i? Är det något av detta du har tagit med dig eller är det du gör idag helt annorlunda än det du hade runt dig då?
Det är intressant när man tittar på bilder från sin barndom i fotoalbum och kollar på hur inredningen såg ut. Och jag växte upp då, jag är född 79 och då var det ju det var mycket gillestugor i Sverige. Det var så mörkt och murrigt och vi hade bruna tapeter med rutor på i hallen. Och jag kommer ihåg att jag sa till min mamma och pappa att jag skämdes när jag tog hem kompisar för det hade så fula tapeter. Och då tyckte jag bara att jag var knasig. Men det är diametralt motsatt till det skulle jag säga. Jag har ju valt en ljusare väg.
Mm.
För att jag längtade efter det.
Mm.
Men sen har jag ju kvar... du var barn? Alltså,
Nej, då trivdes jag ju och tyckte ju om det. Alltså, det var just att tapeterna inte var min smak. Mm. Men det var ju ett väldigt ombonat och mysigt hem.
Mm.
Och jag har inte tagit med mig hela... Jag har inte kopierat mina föräldrars stil eller möbler. Jag har ju tagit med mig saker, alltså valda delar.
Mm.
Och jag har ju som hittat min egen... röst eller vad man ska säga, vad jag tycker om.
Mm.
Nu blir det lite sidospår här, men jag gjorde ju en övningsbok mellan inrednings... Den har inte kommit ut på norska än. De vill hemskt gärna översätta den, men där hade jag 65 övningar för att man ska lära känna sin egen stil.
Ja.
Så den finns på svenska.
Ja.
Och då handlar det mer om att gå på djupen med, vad är min favoritfärg?
Ja.
Och varför är det?
Ja.
Vilken färg får mig att känna mig stressad? Vilken färg förknippar jag med jobb? Vilken färg förknippar jag med sorg? Vilken färg... Alltså man kanske har legat på sjukhus och i ett rum som har målat det med en viss färg. Mm. Det spelar ingen roll att färgforskning säger att det här blir man glad av.
Nej.
Jag kommer inte bli glad av det.
Nej.
Så jag har jobbat väldigt mycket med att fundera på vad jag tycker om och varför. Och vad som får mig att känna mig grundad. Och jag skulle säga att det är det som styr min smak mer än vad vi hade när vi växte upp.
Mm.
Men det där är ju goda övelser som alla egentligen bör göra. Hvis man ska i gång med ett stort renoveringsarbete eller ska flytta till en ny bolig.
Mm.
Ja, göra det där grundarbetet. Det är väldigt lätt att bara se vad alla andra har, ja. Naboen har, vad man ser på Instagram. Men göra den övelsen då, så det blir grundet.
Ja, nettopp också för att det inte ska bli något du blir lei av, men att det är något du kan leva med länge.
Ja.
Ja, men och också med färgsättning. För vi är väldigt utåtriktade när vi söker inspiration. Men vi har ju så mycket inom oss. Och vi bara lyssnar.
Ja.
Och faktiskt orkar ställa följdfrågor på varför
varför
är det där min favorit?
Ja.
Som du sa nu, varför gillar du det ljusa? Så att, och man kan ju, det kan ju vara ett farmors kök. Färgen på hennes köksluckor. Eller kanske överkastet man hade i sitt barnrum när man var liten. Som får en gå igång på någon känsla, lika väl som det är trendutställningen här. Ja. Jag tycker det som är här nere är helt fantastiskt. Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb och jag blir superinspirerad. Men jag vet ju också att, som du var inne på, att det är fint så att se på, men jag i mitt hem kanske inte tar in allt. Mm. Någon vald del bara.
Mm.
Och då handlar mycket om så här, att jobba med sina varför.
Mm.
Så, hur mår jag? Hur känns det?
Ja. Och det gör man kanske lite mer när man köper kläder.
Ja.
Mm. Att man där tänker eller liksom är mer personlig och ja, passar den till mig både fasong och färg, sant? Att man är där tänker man kanske mer naturligt på det än när man ska inreda.
Mm.
Så man kan ta en titt i klädskåpet och så se vad tänkte jag där.
Ja.
Ja. Men du, dette tendenser-universet må vi nesten kalle det nå, for nå har det jo blitt. Ja, det är ju din jobb och det kommer böcker. Jag syns jag så på Instagram alltså du på något sätt teaset ett eller annat. Det såg ut som ett fönster.
Ja,
ja.
Vad är det?
Alltså jag vet inte hur mycket jag kan säga om det här än, men för det är i sin linda vi håller på att renovera. Men jag har suttit i en gammal fabrik från 1896 i 8 år. En fantastisk lokal med 4 meter i takhöjd, jättestort ljusinsläpp. Och det har varit en fotostudio och ett kontor.
Mm.
Men så kände jag inombords att det var dags att röra på sig. Det var dags att det skulle hända någonting annat. Och så var jag och köpte lunch i Kungsbacka där jag bor. Och gick förbi en butik och tänkte, är den här ledig? Den här lokalen har jag tittat på jättelänge. Så stod det telefonnummer. Jag smsade till hyresvärden och fick komma på visning. Och ja, var det en vecka efter så var det signat och klart. Så nu håller vi på att renovera upp. Det är alltså en butikslokal i etage.
Ja.
Så tanken är att det ska vara kontor kombinerat med en liten studiobutik.
Ja,
men vad som kommer säljas där, det kan jag inte riktigt gå in på än.
Någon böcker blir det, men det blir
böcker
mer.
Böcker blir det definitivt, men det blir mer också.
Spännande, så där må man bara följa med. Och det är i Göteborg.
Ja, i Kungsbacka, det ligger utanför Göteborg.
Ja.
En bit utanför.
Ja, men inte långt. Sälj inte när man bor i Oslo, så kan man ta tåg till.
Ja, ja.
Mm. Ta seg videre til Kungsbacka.
Ja.
Men Frida, hva tenker du er, hvis du må, hva er det viktigste man må vite om interiør? Hvis du, altså, hva er det viktigste du har lært i den tiden du har holdt på?
Oj, vilken spännande fråga. Det är så mycket jag har fått upp ögonen för, så svårt att säga, svårt att ringa in det. Men någonstans att vi ska utgå från kroppen.
Mm.
Att det handlar
om det du har inom dig.
Ja, men både det vi har inom oss och det vi har på utsidan. Hur långa är våra kroppsdelar? Att det på något sätt är läran om kroppens mått är grunden för möbelformgivarna och för inredarna. Men också för harmonisk komposition. Om man backar till handbok inredning så börjar jag prata om gyllene snittet.
Mm.
Och tittar vi på vår egen kropp så är ju proportionerna på många delar av kroppen följer ju gyllene snittet.
Det var det man jobbat med i funktionalismen.
Också. Ja, det finns en harmonisk balans.
Mm.
Och det finns exempel på det i naturen. Det är inte något som kanske, man kan tolka det på många olika sätt. Men det var en ögonöppnare när jag skrev den boken. Just det här med hur många konkreta exempel det faktiskt finns på att gyllene snittet använts under lång tid. Och det är en bra tumregel för den som behöver någonting att hålla i för att förstå harmonisk balans. Hur stora saker ska vara i förhållande till varandra. Men på samma sätt så är också kroppen viktig när det kommer till möbler. Du pratade mode. Vi förväntar oss inte att ett par jeans ska passa alla rumpor. Men hur kan vi tro att en och samma stol ska göra det?
Ja.
Du kan inte fråga mig vilken stol som är den skönaste. För det vet ju bara, du måste prova. Men om du ska prova, då behöver du också veta vad du ska känna efter på.
Ja.
Vilka punkter för kroppen är det som ofta får kläm och ont?
Mm.
Under knävecket till exempel. Mm. Där belastas vi ofta när vi sitter på dåliga stolar.
Mm.
Bälteshöjd. Om man tänker att man sitter på en stol som är ungefär 17 cm upp från sitsen.
Mm.
Behöver det finnas ett stöd för ryggen när vi lutar oss bakåt. Så att vi får avlastning.
Ja, i svajen.
Precis, för att annars kan det vara så att vi får avlastning på bekostnad av något annat.
Mm.
Att vi avlastar benen och sitter en stund. Men vi får samtidigt ont i ryggen.
Mm.
Då blir det kontraproduktivt.
Ja.
Så där blir det liksom kroppens betydelse och hur ska jag formulera det på ett bra sätt? Kroppens gyllene regler.
För vad du, men när du säger det så har jag lyst att dra det lite vidare för att det som också är viktigt, jag tänker på ett rum som är hyggligt, du säger ombonat, alltså gott möblert då.
Ja.
Det är ju också mellanrummen mellan de tingene du har i rummet.
Precis.
För att det inte ska virka för tomt eller inte för övermöblert. Så i det hela att det där att passa på mellanrummen, målen mellan de olika gjenstandene du vill ha i ett rum är ju också väldigt viktigt, men det utgår ju i bunn och grund från kroppen då.
Ja, för att det går ju tillbaka till det där med att vi kan ju ha ett rum som är väldigt stort och så känner vi att men nu kan jag ha en stor soffa, en stor stort mat eller soffbord och sådär. Men om vi utgår bara från rummet, då är det lätt att hända att vi måste sitta och skrika till varandra. Yeah. För vi hör inte, vi hamnar så långt ifrån.
Yeah.
Men om vi är fortfarande människor som ska umgås där,
mm.
då behöver vi tänka på att använda den alltså planera det rummet så att det känns ombonat med andra pusselbitar. Men mellanrummen är också baserade på hur stor plats tar vi när vi går.
Mm.
Hur mycket utrymme behöver vi. Så det kommer tillbaka till kroppen också.
Mm.
Och samma sak upptäckarvärde. Det handlar ju mer om det estetiska, men att ett rum ska ha upptäckarvärde.
Mm.
När vi går in i skogen så ser vi inte oss mätta på en gång, utan vi ser djupt, vi ser detaljer, vi ser lager av saker. Och det är någonting som många nybörjare missar när man inreder ett hem, att det blir väldigt, det finns inget upptäckarvärde, det är väldigt platt.
Mm.
Vi behöver tänka på det här djupet och skapa någonting för ögat som
det är en väldigt morsom tanke. Att man ska huska på det. Att inte man kommer in i ett rum och så har du på en måte full översikt med en gång.
Mm. Ja, men det tänker jag kan gå tillbaka till det. Alltså, man tänker evolutionärt. Sen när vi var ute på savannen. Vi ville ha bra sikt. Ja. Vi ville se. Men vi ville också kunna gömma oss.
Ja.
Vi ville ju ha skydd.
Ja.
Det måste finnas platser i ett rum som är lite avskilda. Och, men ändå har bra uppsikt.
Följer sig trygg.
Ja.
Ja.
Och vi trivs ju ofta. Man tänker så här, jag bara tänker till mig själv. Så här, jag trivs vid havet för jag ser så långt i skogen. För att det finns så mycket som mina tankar blir upptagna av.
Mm.
Att vi kan hämta väldigt mycket inspiration i det.
Mm.
När vi sen ska stoppa in saker i ett rum som är helt tomt från början.
Mm.
Så vad kan vi addera till den här miljön för att skapa upptäckarvärde?
Ja.
Det är lika lätt som det är vanskligt.
Ja.
Men Frida, du säger din bok går i trycken om en vecka och forsiden var inte klar än. Jag tänker att vi ska slippa taket i den.
Tack.
Har gjort det färdigt. Men tusen hjärtligt tack för tiden din. Det var väldigt morsomt att prata med dig.
Tack för att jag fick komma hit.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.